Hej och varmt välkomna till Genuin Läderkula. Idag ska vi prata om fotboll och ett axplock av det vi har med i vår lilla innehållslista här, eller innehållsförteckning, är att vi kommer gå igenom kvartsfinalerna i Svenska Cupen. Vi kommer snacka om Agon Mehmeti, men även i vanlig ordning svensk protokoll och en intervju med Dalian Transcendes David Fällman. Det blir också torsdags tillbakablick, sportjournalistik och en liberal punkt i vanlig ordning. Lite gott och blandat. Nu kör vi faktiskt.
Woo, woo, woo!
Ja, men hur är läget?
Frågar du mig så kan jag väl säga Johan Björk här. Jag mår lite sådär, lite småförkyld. Men man blir ju alltid lite piggare när man stiger in med er två i detta poddrum.
För mig är det väl samma, Sebastian Persson. Vi kan ju säga att vi är vanliga gänget tillbaka här i podden som vanligt. Och jag mår bra. Våren börjar komma. Nästan pinsamt att gå runt i vinterjacka nu för tiden. Så att det känns bra.
Det måste du nästan ranta om. Din tweet om hetsen med att klä sig lite.
Ja, kan jag göra. På tal om vinterjackor. Så kan jag ju tycka att det är bättre att ha vinterjacka på sig än en svensk hybrisen som nu råder i Stockholms stad där det är plus 4 grader. Och då ska man gå barbent och i t-shirt. För att det är ju sol ute.
Du går nästan emot min tes där när jag
sa
att det var pinsamt på vinterjacka.
Jag tycker det är kul. Då behöver man inte ha svenska axlarna upp till öronen. Och känna liksom kylan komma krypande när man går ur ide. För att ide, det går man nu ur under våren.
Det heter till direkt. Jag ser det ju så att våren och hösten är förkylningsperioderna. Det spelar ingen roll hur kallt det är. Fram med de tunna kläderna. Var förkyld, var hemma. Men det är vår. Och den är här.
Ja.
Man hör ju direkt att ni inte är vikingar från Stockholm, va?
Nej, jag funderar på om... vi ska ju på matchen idag. Vi spelar in detta en tisdag. Så att vi har ju inte stenkoll på hur det kommer gå i den här matchen. Utan vi kommer live-rapportera på Facebook och på Periscope.
Och det är då AIK mot Hammarby.
AIK och Hammarby vi snackar om i Svenska Cupen. Så att då funderar jag på att klippa av mina jeans och gå runt i shorts. För att det är så man gör det här i Stockholm.
Skriver två låtar om dagen, det är bra.
Nej, vad säger du? Ska vi köra igång?
Det gör vi. Veckans svenska fotboll, och vi börjar med Svenska Cupen kvartsfinalerna där vi i lördags hade en match mellan HBK och Häcken på Bravida Arena där Alexander Jeremejev avgjorde sent för Häcken till 1-0. Snacket i efterhand var mycket kring att Häcken gick lite på halvfart. Man trodde väl att det skulle bli en enklare uppgift än vad det kunde vara, men HBK stod mot starkt. Stojan Lukic gjorde bra i mål och Häcken fick tämligen en tuff uppgift, men vann till slut ändå. Ganska väntat ändå, eller vad säger ni?
Det kan man ju säga, men jag tycker återigen det är tråkigt att HBK inte tar vinsten. För jag hade gärna sett dem gå eller bli kuppsegrare. Dels för din skull, så att det blir bra stämning här i podden, men också för att de förtjänar lite positiv energi i truppen efter deras värdelösa förra säsong.
Spik. Spik Häcken på den matchen. Ja, nej, men det är lite tråkigt att HBK är ute, men det visar ju någonstans också att det är klassskillnad. Det är ju väldigt tråkigt att det inte är fler superettanlag eller fler superettanlag. Att det bara var ett superettanlag som gick så långt i Svenska Cupen.
Det får man säga. Och de stretade ju emot. Men det var som man såg att när Häcken växlade upp tempot, då hängde ju faktiskt inte HBK riktigt med. Men som sagt, jag tror att de allra flesta HBK-fansen är glada över att kunna gå så långt att det blev ett kuppavancemang att slut. Göteborg ur kuppen, det är ju bara en jättestor grej för det, för oss Halmstadbor.
Man får vara glad för det lilla helt enkelt.
Precis. Och vi går väl vidare till en annan liten kille som hade en avgörande roll i Kalmar-Helsingborg. Det var nämligen Jordan Larsson som efter 0-0 missade straff i ett avgörande skede där i straffläggningen. Vilket senare gjorde att Kalmar vann med 5-4. Jag trodde på Helsingborg. Hur känner ni kring den matchen?
Nej, jag vet inte. Jag tyckte det var en helt öppen match om man tittar på det på förhand. Och jag tycker om Kalmar, så att, och jag vill ju gärna se Elm Och hans kompanjoner där går långt så.
Du tycker om töntiga Kalmar?
jag gillar det, jag välkomnar det. Och det finns ju en anledning till varför vi inledde torsdags tillbakablicken med Henrik Rydström. Det finns ju något äkta med Kalmar, något genuint.
Ja, fast jag vet inte om jag kan hålla med där riktigt. När Elmbröderna, det är ju lite som, vad ska man säga, Kalmars turistattraktion. Jag tror att det är många som går dit bara för att se dem.
Ja, alltså
och hur bra är de egentligen?
Nanne flyttar ju därifrån, så att då blir de jag med en attraktion.
Ja. Ja, man kan väl säga att Victor skulle väl vara skadad nu den här säsongen. Men han var ju ganska kass förra året. Eller motsvarade ju inte förväntningarna i varje fall. Och Rasse kan väl...
I magproblemen, är de helt borta nu?
Ja, han har en kronisk sjukdom, så att det tror jag inte att de är.
Ja, men det är ju det som jag märkte, att han vill ju inte gå ut och berätta exakt vad det är. Alltså, han hade kunnat lämna en lögn om det, och han hade kunnat tysta alla journalister. Men det gör han ju inte ens, utan han håller ju på den här hemligheten av någon anledning.
Men jag har alltid undrat hur mycket pröjs har en sån som Rasmus Elm?
Jag tror inte han har jättemycket nu. Eftersom han flyttade hem och kände att det kanske var lite oädelt och ta de pengarna av Kalmar just. Men han hade en ganska fin lön i CSK som de kanske inte kunde utnyttja till full och så.
Man kan väl säga så här att Ulla Elm lever ganska gott nu.
Ja. Hon får laga fina soppor till Rasmus.
Tänkte precis säga det. Ja, det är ju fint. Positivt.
Ja. Nej, men kul för Kalmar. Mindre tråkigt för Helsingborg.
Mindre tråkigt för
Helsingborg. Eller mindre roligt förstås. Men däremot ett annat Skånelag som levererade. Det var ju Malmö i jakt på den här Europa League-platsen man så gärna vill åt. Och avgörande mål gjorde Kjartansson, som verkar ha kommit igång på riktigt. Malmö ska dock inte ha imponerat jättemycket, utan de gjorde väl helt enkelt det de skulle göra och vann matchen, trots att det bland annat fanns brister defensivt i uppspelsfasen.
Framförallt där vid backlinjen, som jag vet en god vän Sebastian Harrison har uttryckt sig väldigt fint, att det finns ingen backlinje i Malmö. Är det någonstans där man kanske borde förstärka? Visst, de har ett bra lag, men är det någonstans de behöver förstärkning, så är det just backlinjen.
Det kan man nog se, och framförallt så känns det i mittbacksidan känns lite tunn, även om Rasmus Bengtsson är en bra mittback när han är i form. Han hade väl lite tufft förra säsongen, och Kari Arnason är ju fysisk, och även Brorsson. Men som man kunde se i den här matchen, så uppspelen funkar ju inte, utan det var ju de här långbollstjongarna mot Rosenberg och Kjartansson då. Det blev ju liksom, det blir ju jobbigt för in i mitt fält, utan man ändå har ganska spelskickligt i Christiansen. Men när han inte får röra bollen, vad ska man då ha honom på planen till om man bara tjonger upp den? Det känns som att man skulle kanske kolla på någonting där.
Ja, eller så tänker de att de vill skola om någon mittfältare till mittback, vilket inte är helt osannolikt i dagens fotboll, möjligtvis. Nu när Ado inte gick därifrån, att han kanske får en ny roll i laget, vad vet jag.
Ja, det är mycket möjligt. Det har hänt för. Kolla på när sidledsdanne. Han var ju in i mitt fält innan.
Sidledsdanne, Anders Svensson, två sidledskungar överhuvudtaget.
Mm. Som, om vi ska bara hoppa in någonting, bara en snabb jäkel här. Anders Svensson har gjort ett nytt Instagramkonto. Där tycker jag alla ska följa. Väldigt intressant lirare.
Kul. Vi gillar Instagram-profilen.
Tack och fredag.
Innan vi raskar vidare till landslagstruppen, så tänkte jag att vi kikar lite på den semifinalen som är klar redan nu. Kalmar-Malmö. Vad tror ni?
Enkelt.
Malmö.
Du tror på Kalmar, Ludde?
Jag hoppas på Kalmar, men det är en annan femma. Jag tror ju på Malmö, eftersom den truppen de har är ju väldigt, väldigt bra.
Jag är beredd att hålla med. Det känns som att Malmö egentligen bara ska gå ut och vinna den matchen, även om det är på bortaplan där på guldfågan, så känns det väl som att Malmö ska... Ja. Nej, men vi ska inte vara för som att guldfågan, de är ju trots allt naturgräs, och det tror jag vi alla är tacksamma över.
Det är väl det som är bra med Kalmar.
Det finns mycket fint i Kalmar. Väldigt fin stad. Inte för att jag varit där, men det ska tydligen vara det.
En annan semifinal, där är ju Häcken klara som sagt. Sedan återstår det ju att se om det blir AIK eller Bayern. Men vad tror ni om utgången där? Säg att AIK eller Bayern går vidare.
någon av dem kommer gå vidare.
Det, troligen är det ju så. Det.
Nej, men jag tror ju att skulle AIK klara sig idag så har de väldigt lätt. För då kommer de få ett hemmaplan mot Häcken. Och på Friends så är AIK väldigt svårslagna. Det är skillnad om Bayern skulle ta emot Häcken. Där kan ju allting hända. Det svänger om Bayern.
Jag känner väl likadant att jag tror att om AIK möter Häcken, då kommer de slå Häcken. Men om Häcken möter Bayern, då kommer de slå Bayern. Men däremot så känns det ju helt olikt mellan Bayern och AIK. Där kan ju vara som helst ända med derbyt och allt vad det innebär.
Jag säger att Hammarby vinner cupen. Vad jag grundar det på? En enda orsak. Och det är min kompis på topp, Alex.
Mm. Kom då, kom då!
Tack.
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 Och för att gå vidare lite till något annat utanför Svenska Cupen så har vi en landslagstrupp som har presenterats nu under tisdagen. Har vi några spontana kommentarer på det?
Intressant hur man petar Karlgren helt.
Tänker du efter U21-EM:et då?
Rent generellt, det är väl en spelare som alltid ska vara med i A-landslaget. Även om man inte får spela så kan han vara där och lära sig. För det är ju vår framtida målvakt. Jag ser inte Hopp som vår framtida målvakt efter Isaksson.
Ja, men jag kan väl delvis hålla med, även om jag på ett sätt ser att de bästa spelarna ska vara i landslaget. Och då har ju spelat ihop för en bättre liga och spelar regelbundet. Jag är ju visserligen Karlgren med. Men Hopp lär ju inte ändå få spela någonting under EM. För det lär ju vara Isaksson och Olsen i så fall. Om inte Hopp rankas för Olsen. Men jag skulle väl tro att Olsen är före på gamla meriter.
Det är, jag lämnar, jag tycker båda de målvakterna har jag inte jättebra koll på. Nej. Men jag rankar ju Karlgren högre. Jag rankar ju han efter Isaksson.
Ja, jag tycker det är kul med Sveriges målvaktstida för en gångs skull. Att visserligen tycker jag inte någon håller jättebra klass. Men nu finns det ändå ganska många som är med och konkurrerar om platserna. Nu,
det är sant.
Nu lämnas både Karlgren och Norfelt utanför truppen. Och det är ju ändå två bra målvakter sett målvaktstekniskt. Sen har ju inte någon av dem haft så mycket speltid om inte Karlgren på grund av att det varit uppehåll och Norfelt får ingen speltid i Swansea. Så jag tycker nog att det är rätt att plocka ut Olsen och Hopp.
Men man får ju se att det är pikt av Hamrén att han gör något sådant. För att han ju tidigare inte varit känd för att han testar särskilt många nya spel, utan han har hållit sig lite till det här gamla tråkiga på något sätt. Men att våga ta in Hopp tycker jag är modigt och bra, i och med att han nu belönas för att ha gjort bra prestationer i Turkiet.
Det är ju faktiskt, det är ju som du säger, det är ju rätt av Hamrén och så. Men samtidigt kan ju bli lite så, det är hans sista säsong med landslaget. Då kanske han vill gå ut det här året med att, ja men sista året testade jag nya spelare, då var det Shining.
Ja, jo, och sen så är det ju, det ska man ju säga om Hamrén, att den linjen har ändå haft någonstans, hade han det länge i alla fall, att han värdesatte speltid. Sen så förra året var det väl lite si och så där med Martin Olsson på vänsterbacken. Men annars har han ju faktiskt värdesatt speltid framför gamla meriter, trots att man kanske inte alltid har sett det, han har ju sagt det i media.
Sedan kan vi också se en positiv överraskning enligt många, vilket jag också håller med om, att Victor Nilsson Lindelöf är med i landslagstruppen.
Det är kul, det gillar vi.
Ja, han är faktiskt given startspelare i mina ögon.
Hur tänker du då, som mittback eller högerback?
Som mittback.
Jämta?
Ja, vad heter han? Granqvist.
Ja, men det är väl det det snackas om också, men mycket pekar väl på att Hamrén troligtvis väljer kanske använda honom som högerback istället. Med tanke på att Johansson och Granqvist varit lite mer inspelare. Mm.
Ja, det struntar jag lite i. Jag tycker bara det är kul att han får speltid faktiskt. Och att han kommer med i landslaget och verkligen kan visa att han är en startspelare.
Jag tycker, alltså ska man titta på Sveriges bästa laguppställning när alla är friska och krya, så är det Lustig till höger, Granen, Nilsson Lindelöf och vänsterbacksplatsen är up for grabs, för att prata lite svengelska.
Jo, men jag håller med. Så man får väl hoppas på att det blir så. Men beroende på om Nilsson Lindelöf funkar ihop med någon av de lite äldre mittbackarna som varit där innan. En annan svensk som kom med, som också var lite som inte varit med riktigt mycket tidigare, det var ju Emil Salomonsson som vann kampen där till slut mot Tinnerholm om den platsen. Johan Larsson håller kanske med kampen i någon mån, men nådde ju inte heller riktigt ända fram.
Nej.
Nej.
Kul för Salomonsson, gammal HBK-åren.
Nuvarande IFK-spelare. Det beror på hur man vill se det.
Ja, ja. Ja, ja, ja. Men vi går väl vidare till lite nyförvärv då kanske. Du kanske vill börja, Johan.
Ja, det är ju Djurgårdens fantastiska anfallare Sebastian som går till Norrköping, vilket är väldigt intressant. Han har ju helt okej målfacit i Djurgården och så, men utöver, skulle man sätta han utanför straffområdet så är det ju en helt värdelös fotbollsspelare faktiskt. Så jag tycker det är anmärkningsvärt att Norrköping norpar han. Jag ser inte riktigt vitsen.
Jag ser faktiskt vitsen, i och med att de har alla i kammar här borta, så att då måste de plocka in någon i någon som ska fylla hans tomrum.
Men jag ser inte Sebastian som den personen som ska fylla hans tomrum.
Nej, men hur mycket tomrum? Alltså, han var ju bänkspelare i slutet. Så jag tycker att det är en bra reserv.
Jag kan väl se det så här också, att han kom in som reserv. Och Jan Andersson är ju faktiskt känd för att utveckla fotbollsspelare. Han har utvecklat Andreas Johansson till en av allsvenskans bästa spelare. Imre Kujovic utvecklade han i HBK, även om han utvecklades vidare i Turkiet. Det är en hel del spelare som han utvecklat, och det kan man ju värdesätta ganska högt också. Sen visst, det snackar vi om en korkad spelare som Sebbe kanske i det här fallet, så lär det väl bli svårare.
Men han är ju en boxspelare, det behövs ju inte mer.
Nej, men det är väl, ja, och det kan väl vara därför som han inte har passat i just Djurgården, som behöver faktiskt ha någon som kan vara utanför boxen och skjuta in på mål. Det finns ju för övrigt inte någon i Djurgården som kan göra det nu, men det kommer ju bli typiskt. Det kommer ju vara Seb som sen kommer avgöra mot Djurgården. Både hemma och borta. Det vet man ju.
Så det har ju sagt varenda gång Djurgården har blivit av med en spelare. Att han kommer avgöra. Han kommer avgöra.
Så är det ju.
Släkten brukar vara värst. Jag minns Adebayor mot Arsenal. Det var inte så jävla kul.
Nej.
Men om man ser det ur Djurgårdens perspektiv då. De tappar en forward här som ändå spelat en del under försäsongen. Vad säger du om deras anfallsbesättning?
Den är ju väldigt intressant nu. Ja, den är svår med tanke på att, som du sa, Seb har spelat mycket. Det är väl Olunga nu som tar platsen helt och hållet, skulle jag säga.
Ingenjören
även kallad. Han gjorde ju mål nu i senaste träningsmatchen. Väldigt bra avslut. Hårt. Han har quick release, kan man snacka om i hockey, men han har foot release som jag faktiskt inte har sett så många andra har. Så att det blir väl han som ska fylla platsen, och jag hoppas att han kommer göra det bra.
Tror du att de kommer plocka in en ersättare? För jag har nämligen två namn som kan vara intressanta.
De borde plocka in en ersättare, sen vet jag inte riktigt nu.
Alltså, Erton givetvis, med tanke på att han har varit i DIF förut. Mm. Sen så Malik Mané.
Ja, det jag tror det, men kollar vi med Erton så tror inte jag att Djurgården har råd med han riktigt.
Nej.
Skadestånden på pubbarna, tänker du kanske?
Precis.
Kom då!
Jag skallar det. Men, nej, men någonting måste hända. Men jag tror att Superbosse, han är inte så dum som släpper Seb utan att ha någonting i...
Men det känns väl ändå som att det finns också någonting i truppen. De har ändå... Ranegi känns som att han kanske kommer dras med skador lite under året med tanke på hur det sett ut nu i början. Sam Jansson är en bra spelare, men risken är väl kanske att han försvinner i sommar ifall han skulle göra en bra vår.
Mm.
Sen Tino kan ju spela anfallare, ingenjören då förstås. Och då har du fyra forwards.
Mm. Ja, Sam Jones, han är ju, om man ska gå över igen till Djurgården Hammarby där, så det var inte många avslut på mål som han hade. Det var ju mer raketpuffar till hörnflaggan och så.
Jag ska säga det, att jag glömde nämna Javo förstås.
Mm.
Det är den femte.
Och han...
Och där har du varför Erton ska in i truppen igen. Tack.
Tack.
Tack. Och vi har ett till nyförvärv. Eller som lämnar allsvenskan. Som vi tänkte snacka lite kort om. Det är Agon som går till Stabæk. Agon Mehmeti. Det var på tiden att han lämnar Malmö kanske.
Fick ju ingen speltid alls.
Titta på den anfallsbesättningen de har nu, så är det väl inte så att han hade fått mer speltid direkt.
Man kan väl säga att det är lite tråkigt med tanke på att fansen gillar Agon. Det är en Malmö-kille som har gått upp genom ungdomsleden. Var med under den perioden de kvalade in förra gången till Champions League, men åkte ut mot Dinamo Zagreb där. Han har gjort fina prestationer för MFF, men lämnar nu 27 år gammal i år.
Det är sällan en återkomst blir särskilt lyckad faktiskt.
Tunn som en rögadål, ändå så gör jag mål. Agon mech meti, agon mech meti.
Ja, man kommer ju sakna den sången.
Ja, jäklar. Det är en riktigt fin ramsa alltså.
Men jag håller inte med dig om att Malmö har ju faktiskt lyckats med återkomster. Rosenberg, Bengtsson,
absolut, absolut. Mollins. Men när du lägger det så absolut.
Yes, och innan vi går vidare till hissen så tänkte jag nämna att Samuel Holmén, han har fått en namninsamling i Borås som jag har skrivit på. Kom hem Sampa.
Ja, telefonen på för Hamrén ringer snart. Tack.
Tack.
Tack. Och nu har vi lite diss. Hiss.
Vi har en hiss här och det går ju tyvärr till AIK-hållet. Nisse som gör sin 300 match i derbyt AIK-Bayern nu i kuppen. Och det är, jag tycker sånt ska man hissa, för det är otroligt fint med riktiga fanbärare för en klubb, även om det är för AIK.
Jag kan bara hålla med. Jag gillar Nisse. Särskilt hans stjärt. Som man använder på ett fint sätt på planen när han liksom bökar bort spelare med den. Det är sällan man ser spelare som använder den kroppsdelen på ett så positivt sätt på fotbollen.
Parant sätt.
Disco-Nisse.
Ja, exakt.
Han är genuin.
Han är mycket genuin, men han ligger ju i lea om man tittar på Henrik Rydströms antalet matcher för Kalmar.
Ja, men han har ju också varit ute i Europa, Nisse.
Ja, det har ju Rydström också, fast inte på det sättet.
Jag tycker att ni ska, de som inte har koll på Nisses karriär kan faktiskt googla bara lätt på Wikipedia. Det finns en del klubbar där som man inte trodde att den här korvnisse har spelat i faktiskt.
Faktiskt.
Tack.
Tack.
Tack. Den här veckan bjuder vi på en intervju med den tidigare Gävle-spelaren och nuvarande Dalian Transcendence-spelaren David Fällman i den kinesiska andra ligan. Han spelade hela matchen i ligapremiären i helgen och gjorde bra ifrån sig och berättade lite om det, men även om livet vid sidan av fotbollen och hur det är att spela i Kina.
Men ni vann i premiären nu med 3-1. Hur var det?
Ja, det var... För min del så var det väldigt speciellt. Det var min första match utomlands och det var liksom debuten och allt. Och man har tränat för det så det var, vi mötte ett lag från Shanghai. Som, de åkte ut första ligan. Så, och medan det här laget, vårt lag gick upp till andra ligan. Då. De brukar göra så i Kina att man, de bästa lagen ska liksom få en bra start. Ska det vara. Så ja. Föreningen var jäkligt nöjd och vi gick liksom ut med den här lite klyschiga inställningen att vi har inget att förlora och kämpa och visa hjärta. Så är vi nöjda liksom. Vi kommer förlora matcher, vi har inte så stor press på oss. Men jag tyckte det var många som ville vinna och det ska man göra varje match. Och jag tycker vi stod upp bra och det var en jämn match. Men vi var bättre i 90 minuter, så det var häftigt. Det var borta match och vi var jättenedtippade liksom. Många ögon på oss eftersom det är ett nytt lag i andra divisionen. Och Dalian är en stad som är en fotbollsstad då. Så nej, det var ett bra första intryck.
Jag tänker, nu har det bara gått en match i serien, men hur känns spontant nivån i kinesiska andra ligan i jämförelse med allsvenskan?
Jag har ju Gävle att jämföra med liksom, som lag då. Jag ser rätt mycket likheter med den kvaliteten som Gävle håller. Och jag tycker Gävle i mina ögon är ett mittenlag i allsvenskan. Och Sverige har många bra lag, så Gävle tycker jag är ett bra lag och ett starkt lag. Och de här är liknande. Det är olika spelartyper och olika spelsätt liksom. Så det är jättesvårt att få en helhet. Men det är snabbare och starkare spelare i Kina. Snabbheten speciellt sticker ut. De är störst snabba. Ibland är de lite snabba för sin egen kontroll liksom. Så det är väl något de behöver bli bättre på. Samtidigt som det hänger ihop med deras teknik. Då, att den brister. lite om man jämför med svensk fotboll. Det är väl de stora dragen jag kan dra.
Ni är ju nykomlingar i ligan. Är målet att gå upp en serie redan i år?
Nej, alltså kanske jo, eller om de håller det lite innanför liksom in i klubben. Men där är det att liksom det är nästa år liksom, då vill man verkligen göra ett försök, men man vill ändå få en bra placering, men utåt och liksom till oss spelare via tränarna så är liksom första målet att hålla sig kvar. Och det är väl så man ska jobba liksom, att är du ny i en serie så ska det vara kanske målet då. Men jag tror att många ser att det finns en bra chans att få en bra placering, samtidigt som de vill att samtidigt som de inte vill sätta för hög press på laget och sådär, så är det den målsättningen de har gått ut med och börjat sträva efter det att hålla sig kvar.
Som jag har förstått det, sen är bara två europeer i laget, du och Erston. Är det svårt med kommunikationen? Mm.
Så i början så var det väl det, men vi har ju en tolk, jag och Erston, och så är det en brasse som kan engelska också. Så vi har en tolk som liksom, ja, han är anställd i laget och han är med oss hela tiden. Det blir ju lite som en polare, han är grym på engelska och portugisiska.
Ja.
Så han är ju med oss överallt. Han springer efter oss, inte springer efter oss på planen, men han blir som våran tränare. Det blir ju så, man liksom, han är allt, man förstår allt han säger, det förstår ju vi. Men det blir så, man får ju liksom, man kollar ju på coachen, kinesiska coachen, och sen får man liksom ta in engelska översättningen utifrån och låtsas som att det kommer från honom, och den biten för mig blir bättre och bättre, tycker jag. Man får liksom låtsas som att det är det här tränaren säger, bara att det kommer en gång till på ett annat språk.
Ja.
Så nej, men det funkar bra. Det funkar skitbra, bara att allt tar lite längre tid. Och allt är lite krångligare i Kina. Så det ska inte vara frid och fröjd hela tiden. Så är det.
Men hur trivs du annars med kulturen? Det är ett helt nytt land, ett ganska speciellt land. Enligt många, jag vet, Mohammed Ali Khan gick ut och sa det liksom, att han nästan hatade allt med Kina. Men riktigt så känner inte du, va? Eller?
Nej, alltså jag har följt det där. Jag älskar fotboll och läser om fotboll och sådär. Så jag har följt lite, man har gjort intervjuer om Kina och vad de säger. Och jag är jättebra kompis med Mange och Magnus Eriksson och Backman då, som var i Dalian. Och liksom, ja, det är olika intryck och det är väl många som har mycket negativt. Men jag, ärligt talat, ja, jag har varit här i 2 månader då, och jag det känns som man överdriver det där lite. Sen hänger det ihop med också att man är olika som människor. Många kanske är hemmakära eller bekväma på det sättet, och då blir det tufft. Alltså, det får man ju räkna med. Men jag tror inte jag är en sån person att jag har tufft för förändringar och för liksom utmaningar, och det kan vara lite tufft och sådär, utan jag tycker det är roligt. Och sen så är det klart att det är annorlunda, det är dag och natt jämfört med Sverige och svensk fotboll och sådär. Allt fungerar runt om klubbar, det är det ju, samtidigt som jag aldrig varit med om det är fruktansvärt professionellt så de jobbar, så den biten är positiv. Och sen så tror jag, det handlar nog mycket om att du hamnar i rätt ställe i Kina. Bo in i landet kan jag nog tänka mig. Och det var som Mange sa, det är inte bra. Då blir det tufft. Bor du nära vatten och har den biten med strand och sånt där, så blir det lite enklare. Finns lite mer saker att göra. Och vi i Dalian ligger vid vattnet. Jäkligt fint. Jag ser vattnet från lägenheten, och vi har 15 minuter dit liksom. Och det är ett område som det är många utlänningar i som bor här liksom. Vi bor i ett sånt lägenhetshotell då. Så du får ju lite av det europeiska också, men tar du dig några meter bort i köpcentrumet så har du har utländska butiker, du har matvaror som är utländska, så man får göra det bästa av det som finns.
Men är ni ett gäng svenskar som umgås i staden eller hur funkar den biten?
Nej, nu har vi inte hittat några, vi har inte stött på några svenskar sådär, utan vi är, ja, min sambo har träffat brasilianan tjej. Och kollade på matchen borta i Shanghai med henne och ja, det funkar och liksom, ja, man träffar nytt folk på hotellet lite som man pratar med. Sen så har jag Elton, han har sin tjej med också. Vi har de tre våningar över oss, samma hotell liksom. Så. Men det, där är man ju lite, det var ju plus att vi är två fler svenska i samma lag också, det är inte så vanligt.
Mm. Ni har inte funderat på som Elton och hyr in en polare som lagar mat och sånt?
Nej, vi hoppade.
Ja.
Jag fick med mig min sambo, det räckte gott och väl.
Ja, precis. Jag har tänkt mig.
Nej, jag pratade om det. De hade det bra när han var i bygg. Det funkar bra. Men han hade tröttnat lite så här. Så han stannade hemma i Sverige nu.
Men då, hur långt är kontraktet du har nu i Kina?
2 år.
Mm. Då känns det som att du fortsätter vid den tiden. För du har väl fått en rätt tydlig roll där bak i backlinjen också, va?
Du kommer hit för att du ska sticka ut och för att du ska göra skillnad. Och det vet man ju om. Och det är en anledning till att jag vill åka hit. Jag vill hjälpa laget. Jag vill göra skillnad. Och när man känner det från laget, då blir det uppskattat det mer. Och när jag skrivit 2 år så blir jag inställd på att jag ska vara här 2 år. Så det är våran inställning. Sen så får man vara öppen för att allt kan hända.
Vi kan tyvärr inte dela med oss av resterande punkter då ljudet helt plötsligt brast i studion. Vi har dock förhoppningsvis åtgärdat problemet och kommer med ett fullmatat avsnitt i nästa vecka. Ni hittar som vanligt podden på ett flertal olika plattformar. iTunes, Podomatic, Podcaster, Soundcloud, sradio.se och Acast. Och ni kan givetvis även ställa frågor eller ge förslag på ämnen på det officiella hashtag #genuinladerkula eller till vår mail genuinladerkula@gmail.com. Sköt om er. Adjö.